Viaplay F1-podcast så här i mellandagarna. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, där vi idag går igenom det lilla som finns nyhetslägesmässigt. Det är ju lite rykten huruvida Australiens Grand Prix kommer att bli av eller inte. Mycket pekar emot att det inte kommer att bli av, mer om det om en stund. Hur går det för Lewis Hamilton och hans kontraktskrivande? Det verkar ha kört fast lite grann och många vill ju nu sprida massa rykten om varför. Vi kan väl inte reda ut så himla mycket, men vi kan ju resonera om det i vilket fall som helst. 10 svenskar i historien har tävlat i Formel 1. En av dem ska ni få träffa nu. Och det är inte den ni normalt tänker på som vi skulle kunna intervjua Marcus Ericsson eller Lillövers eller något sånt. Utan det är något helt annat. Vi välkomnar nämligen Torsten Palm till programmet idag. Och sen ska vi prata om John Hogan. Många av er som följer Formel 1 har sett i era Twitterflöden då att en väldigt betydande man i Formel 1, nämligen vid namn John Hogan då, har avlidit relativt ung då, får man väl ändå säga, i sviten av covid-19. Han var ju The Marlboro Man skulle man kunna säga, och han har skrivit kontrakt med många storheter i Formel 1. Både förare och andra har honom att tacka sina karriärer för i stor grad, i vilket fall som helst. Eje Älg vet mer om detta eftersom han hade med John Hogan att göra en hel del. Erik Stenborg, mellandags fräsch.
Ja. Verkligen. Gott nytt år.
Ja, detsamma. Gott nytt år, ja. Om det, ja, det är väl det. Får man hoppas.
Ja, det är lite tveksamt. Ska vi hoppa in i den där frågan runt... För det första måste jag verkligen uttrycka mina kondolenser mot din Instagram-nedräkning till premiären.
Man lägger på sju.
Som du gör på Instagram. Ja, exakt. Men då får du börja om igen. Du kan bara repost.
Ja, men jag lägger bara på. Jag är inte så, den är inte blodigt allvarlig på det viset. Men det var lite kul ändå, tycker jag, att följa varje dag. Och det gick ju fort att räkna bort 20 dagar. Väldigt snabbt, känner jag.
Mm. Alltså, Janne har på sin Instagram, F1JanneB, så lägger han ut en bild varje dag som representerar siffran av antal dagar som är kvar till premiären. Men nu har det dykt upp ganska allvarliga rykten, som du sa, runt att Australiens Grand Prix på Albert Park kanske inte blir av den när det var den skulle åka. Den 21 mars köra där, och det verkar faktiskt som att det kan komma att skjutas upp återigen.
Mm, tyvärr är det på det viset, och det är ju naturligtvis covid-19 då återigen som ställer till det. Jag måste ärligt talat säga att när jag såg kalendern och tänkte på hur världen var då när kalendern presenterades och att Australien återigen läggs först, så blir man ju lite förvånad över hur man tänkte, för att det var ganska... Man blir ju inte jätteförvånad över att de nu hamnar i det här läget, att de måste redan nu bestämma sig om racet ska gå genomför eller inte. Det här är ju inte en permanent bana. Den kräver rätt mycket omställning av Albert Park för att få till. Och det arbetet måste dra igång då i slutet på januari. Hur skulle man kunna veta i slutet på januari att det ska gå arrangerat race? Så lite förvånad kan jag tycka att kan man bli i alla fall över att de låg där de låg och att det har blivit som det har blivit.
Mm, samtidigt så tycker jag att vi körde precis 17 race under säsongen 2020 med den här bubblan som liksom övertalade många faktiskt regeringar över att så här, okay, jag tror att det var väldigt många som var tveksamma om att man skulle anordna ett sånt här Grand Prix under 2020 med tanke på hur det såg ut och ser ut. Men vi körde ju de 17 race som var planerade. Det har vi pratat om förra veckan, inte minst. Just att det går att genomföra en global sport som Formel 1 om man tar säkerhetsåtgärder. Och det är där jag tänker då att om man lägger ett race på en kalender så måste man ju då vara överens om att okej, vi kommer fortsätta med de här säkerhetsåtgärderna, och därav är alla med på det. När man lägger då en australiensisk Grand Prix på kalendern, först av allt, då måste vi säga okej, men då har vi de här premisserna när vi väl kommer dit i mitten av mars. Men uppenbarligen så har det inte riktigt, ja, troligtvis då inte riktigt varit helt hundra. Alla har inte varit helt hundra med på noterna, helt enkelt.
Som jag uppfattar det så är det ju myndigheterna som, och jag menar, arrangören i Melbourne vill säkert kunna köra och hade säkert kunnat gå med om en biosfär också. Men det är ju problemet att myndigheterna inte tillåter Formel 1 att komma dit utan att behöva vara där i 2 veckor innan. Och ni kan ju tänka er själva kostnaden för att inhysa 15, 18, 2000 människor, inte vet jag, som ska vara där i 2 veckor och inte göra någonting annat än att sitta inspärrade på hotell. Det funkar liksom inte rent logistiskt överhuvudtaget, va? Och då är det ju svårt för arrangören att påverka saken, va? Jag kan ju tycka att med, som det har sett ut då, fram, eller under hela 2020 då, med den fina bubbla och ordning som Formel 1 ändå hade, så enda chansen för Australiens Grand Prix att kunna bli av var ju att man fick fortsätta använda sig av bubblan och noggrann testning när man kommer dit, bla bla bla, verkligen se till att ingen sprider någonting, och att redan vid gränsen, om man då visar sig vara positiv, så får man åka tillbaka hem. Man kommer liksom inte in i landet. Det hade liksom skyddat Australien. Men jag tror att ett annat problem är ju också att för att kunna arrangera Australiens Grand Prix så krävs det att de har publik. Och jag tror att det är en intäktsfråga, för att det är ju väldigt, väldigt dyrbart för dem att bygga den här banan och göra i ordning allting. Och kan de inte heller ha publik, eller garantera att de kan ha publik, ja, då blir det ju svårt. Och de blir ju inte jätteimponerade av rapporterna från Europa då, och England med ett nytt muterat virus som sägs vara 50-75% mer aggressivt när det gäller spridningen då. Inte hur sjuk man blir, men i alla fall spridningen. Det är ju sånt som oroar Australien, som har haft siffror som har varit förhållandevis låga hela tiden i alla fall. Så att man kan förstå problematiken, men återigen, det är ju det, mot bakgrund av det, som man blir lite förvånad ändå. Och jag tror att det är inte den enda icke-permanenta banan som kommer att få ryka under året. Jag är jätteorolig för Monaco igen, faktiskt.
Ja, men det är ett tydligt bevis på att, trots att vi nu vet att vaccin är liksom håller på att ges över hela världen, så är det långt ifrån klart. Och jag tänker liksom på, vi pratade om det för några veckor sedan, att MotoGP presenterade sin kalender, en satt kalender, och sen så direkt började de justera den också. Och det kommer ju ske under det här året också, åtminstone det första halvåret, tror jag. Så att jag tror att den 23 race kalender som vi ser, jag menar, till och med nu så har vi ju en lucka där det står to be decided vilket race vi faktiskt ska köra som fjärde race till exempel. Och jag tror att nu kanske det blir tredje race. Det kan bli så att jag säger bara det som ett exempel, att vi, andra racet är i Bahrain. Det skulle kunna vara så att man kör återigen 2 olika slingor i Bahrain för att liksom nå upp till det. För att jag tror att också att man vill liksom säkerställa att man får rätt antal race, så att det är fler än 17 till exempel. Så att det är mycket, det är fortfarande det här moving target situationen som vi har runt den här kalendern som vi siktar på till 2021.
Man är inte superavundsjuk på de som har beslutsfattande poster i dels i Formel 1 och hela, alltså att försöka titta i kristallkulan om vad som kommer att hända, det är ju närmast omöjligt. Det som sannolikt händer nu om Australien blir inställt, och det är väl våra källor säger att det definitivt inte blir något australiskt Grand Prix på det datumet som är satt. Det kan vi väl vara ärliga och säga, att även om det är bara i ryktena så länge, så är det ju, det kommer inte att bli något australiskt Grand Prix i Melbourne med all sannolikhet. Och då innebär ju det att premiären kommer att köras i Bahrain, och då är vi tillbaka till var försäsongstesterna ska köras, och de kommer sannolikt också då hamna i Bahrain i direkt anslutning till GP:t, och kanske 14 dagar innan eller någonting i den stilen, för att förenkla det då för team och så vidare. Och precis som du är inne på, varför inte justera det lite grann då och se till att köra 2 race i Bahrain då, för att säkra upp att man inte tappar ett då redan i början. Nu sägs det ju att Australiens Grand Prix ska ha en slott senare under året. Det var i alla fall sagt redan från början när man satte kalendern, vilket då skulle ge mig då lite motargument till förvåning många kanske har då över att de landade först med anledning av situationen i världen rent generellt. Men var ska de stoppa in det? Jag kan inte se, när ska man fara iväg hela vägen åt det hållet då helt plötsligt?
Ja, men det är ju det som är lite problemet just i Australien, att hur man än ser det så är det en omväg att åka till Australien. Så att och återigen, det är en icke-permanent bana, så de måste börja bygga det där. Så att, jag menar, alla banor har ju en uppstartsfas, men när man dessutom ska bygga en bana på public roads, då blir det ju liksom ett extra problem. Så att i så fall skulle man, i och för sig, man gjorde det i IndyCar i St. Petersburg, att man skulle inleda där och så byggde man upp den igen under hösten. Så vi ska väl inte säga till 100% att det inte kommer bli av, men det blir svårt i minsta fall.
Verkligen, ingen tvekan om den saken, va? Så att lite tråkiga besked så här direkt i början på året då, men kanske inte så förvånande trots allt då, utan vi får nog leva med att det här första halvåret av 2021 också kommer att vara starkt påverkat utav covid-19 och spridningen utav det här elaka viruset, och att det sannolikt kommer att påverka kalendern i rätt stor grad också inledningsvis. Och som sagt, tänk i Monaco, när måste de börja bygga, Erik? I början på februari, slutet på februari någonstans sätter de igång, och kan, jag menar, det gör de aldrig om det inte är till 100% säkert att de kan köra.
Nej, för det är en alldeles stor, liksom, för stort ingrepp på den lilla stan. Och jag menar, jag var där någon gång i månadsskiftet februari-mars, och då noterade jag redan då, det var inte för Formel 1 räkning utan det var någon annan inspelning som vi gjorde där, och då låg det liksom redan då dykare i vattnet liksom för att säkra liksom pålar eller vad det var de skulle göra till läktare eller vad det var. Så att jag menar, jag ifrågasätter starkt att de börjar med det i slutet av februari för att liksom bygga upp den där banan för att sen plocka ner den igen. Ja, vi vet inte. Nej, vi har ingen aning.
Det gör vi sannoliken inte. Men återigen, man är inte jätteavundsjuk på de som ska bestämma saker.
Nej, så är det. Men det är någon annan som ska bestämma sig någon gång.
Ja, vad händer eller? Där? Vad händer där, Erik? Vad händer egentligen? Din mage och ju...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sagt många saker till oss under fjolåret, och då ställer vi frågan till magen den här gången också. Vad gäller runt omkring Lewis Hamilton? Jag förstår att inte du har något svar på det. Det är en lite mer retorisk fråga. Men det är ju intressant trots allt att Lewis Hamilton fortfarande inte har signat med Mercedes. Och nu i veckan så startade en massa konstiga rykten och personer eller media outlets som påstod sig veta varför och hela den. Vilket ingen gör, det kan jag garantera. Ingen vet var hold up and ej och vad det är som hackar i förhandlingen. Men det är många som gillar att sprida lite rykten då för att få fart på klickandet lite. Vad tror du om vi också ska vara med och sprida lite rykten?
Ja, nej, men jag vet faktiskt en sak runt det här. Breaking news. Nej, men det är ju så att vi vet ju att de är inte överens. Jag menar, hade de varit det så hade de ju signat på. Och det, menar, det har kommit, som du nämnde, de här ryktena säger att ja, men det är Daimler som vill det här, eller det är Hamilton som kräver det här, eller det är Mercedes F1-teamet som vill det här, och det är det som är problemet. Alla de detaljerna är ju, ja, kommer vi inte få reda på förrän det kanske är klart i bästa fall då. Men det vi vet är att de är inte överens nu. Vilket gör att det kan fortfarande bli så som vi har sagt under hela den här perioden, är att det skulle kunna vara så att de inte kommer överens. Och då att Hamilton av någon anledning då inte skulle vara på startgriden 2021. Jag ser det fortfarande som, min mage säger fortfarande att jag ser det som osannolikt. För att jag tror inte att en förare som Hamilton, som är en sån här, jag ska inte säga, men han vill någonting mer med sin Formel 1-karriär än att ta alla titlar, och han vill liksom sprida ett budskap och påverka och allting sånt där också. Att jag tror att en sån person tror jag inte hoppar av liksom mitt i vintern under en coronapandemi liksom, för att de inte kommer överens med Mercedes. Så jag tror att han kommer köra, men det är samtidigt lite förvånande att de nu säger så att nej, men deadlinen är först till när vi ska köra testerna egentligen. Vi behöver inte vara klara förrän det. Och då försöker de ju liksom underspela allvaret i det här att de inte är överens. Men, ja, men samtidigt så jag vidhåller fortfarande det som att på anmälningslistan så står han fortfarande med. Han säger så här, let's get back to it next year, eller vad han sa över radion efter Abu Dhabi. Så att jag tror att fortfarande så det är sannolikt att han kommer ställa upp, men det är ju samtidigt lite konstigt, måste man ju ändå vidhålla, att de inte har kommit överens.
Visst är det det, och det är ju inte så att det spelar ner några rykten, utan det skapar ju snarast ryktespridning då att man inte är tydligare och redan har gjort klart då. Det här är ju en högst ovanlig situation också för en världsmästare, så flerfaldig världsmästare som man är. Men vi kanske har nått taket för vad en världsmästare av det här måttet kan begära. Vi var ju inte helt olik situation med Michael Schumacher en gång i tiden. Och visserligen körde han ett par år efter att han har tagit sin sjunde titel då, 05 och 06, va, när han inte blev världsmästare. Och sen tog det slut. Förr eller senare tar det slut. Nu tror jag inte, precis som du, att det kommer att ske med Hamilton ännu. Men är det så att han sätter ribban för högt för motparten, så att säga, då kan det ju vara så att man säger att men du, vi kommer inte längre. Tack för den här tiden. Du har varit otroligt nyttig för oss. Men nu skiljs våra vägar åt, och vi önskar dig lycka till med vad du än ska göra. Det kan ju bli så.
Absolut. Ja, men man vet ju inte vem det är som sätter ribban. Om det är Mercedes som sätter ribban lågt eller om det är Hamilton som sätter den högt, så att säga också. Men poängen är att de är inte överens. Nej. Hade de varit det, så hade de ju presenterat det vid det här laget.
Det är fakta, Erik.
Ja, så är det. Alex Albon då?
Just det. Han har ju redan fått tack och hej ifrån Red Bull. Och vet nu vad han ska göra nästa år. Han kommer nämligen vara reserv och simulatorförare för Red Bull. Och då i den rollen så behöver han kanske något mer att göra. Och igår kom beskedet att han kommer att köra DTM. Liam Lawson, en annan Red Bull junior, kommer också att köra i DTM. Jag vet inte om de kommer att hålla till i samma team. DTM som gör ganska stora förändringar till nästa år, de går över till GT3-reglementet. Alltså man går ju bort ifrån den här siluettbilen som man har kört tidigare då. Väldigt high performance och mycket aerodynamik. Nu går man över till en mer konventionell racerbil i form av GT3. Och i en sån ska då Alex Albon tävla då, de gånger det inte krockar med andra uppdrag då när det gäller Formel 1 och det han ska göra för Red Bull Racing. Det är inget steg uppåt, kan man ju säga, i karriären, va? Men han har i alla fall något att göra, och ja, Red Bull har ju som sagt alltid egentligen tagit hand om sina förare som man på ett eller annat sätt då har lyft fram hela vägen upp till Formel 1. De får ofta fortsatt stöd även efter att man väljer att inte använda dem på högsta nivån. Och det kommer ju att gälla även Alex Albon såklart. Så att han får väl försöka bita ihop då. Jag tror inte han kommer tillbaka till Formel 1 någon mer faktiskt. Men låt oss hoppas att för hans skull att det inte blir så.
Det som kan vara, och det är lite så här makabert kanske att säga det, men det är just den här grejen att, som vi nämnde i början av podden, just den här osäkra kalendern, det gör också att smittspridningen kommer fortgå under åtminstone liksom stora delar av kommande säsong, och då känns det som att det kan vara ganska bra att ha någon i böckerna, så att säga, för att kalla upp om det skulle ske någonting med de fyra förarna som de kommer köra med då nästa år i Alfa Tauri och i Red Bull. Så att han kan ju komma att köra nästa år, men jag tror som du att det blir nog svårt att ta sig tillbaka in i Formel 1 permanent under Red Bull, eller med Red Bull i någon gång.
Ja, och chansen att lyckas med det utanför Red Bull-familjen är ju ännu mindre egentligen, skulle jag säga då, sett till vad vi vet om hans support runt omkring då. Ni lyssnar alltså till Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Nu ska vi komma till lite tråkigare besked. Vi har ju landat lite grann i covid-19 tidigare då, och påverkan på Formel 1-kalendern har påverkat en hel del annat. Vi fick häromdagen reda på att en väldigt framstående person inom Formel 1 avlidit i sviten av covid-19. Han heter John Hogan och var chef över Marlboro Motorsport. Och en person som har... Som många ska tacka för sina karriärer, både förare och andra, gissar jag, som har fått mycket gott utifrån det som John Hogan gjort. Och för att ta reda på lite grann vem John Hogan var, för jag antar att inte alla vet det, så har vi bjudit in Eje Älg som faktiskt jobbade med John Hogan efter karriären, men framförallt har John Hogan att tacka mycket för att han kom in i motorsporten på allvar. Ja, Eje Älg, vi nåddes alltså av beskedet igår att John Hogan tyvärr då avlidit då i sviten av covid-19. John Hogan, som jag har sagt innan här då, han har haft stor påverkan på mångas karriärer, även din. Berätta, vem var John Hogan?
John Hogan var en australiensare till att börja med som kom till England på 60-talet som sedermera blev en mycket, mycket viktig person inom Formel 1 och motorsport överhuvudtaget. Han var en visionär och en arkitekt, som man väl kallar det, av den moderna Formel 1. Tog det från en betydligt mer undanskymd plats till vad Formel 1 är idag. På min tid när jag var aktiv så var han chef för ett företag som hette Charles Stewart and Company. Det var egentligen ett litet arbetsnamn på Philip Morris eller Marlboros motorsportsavdelning, och var baserat i England. Och därifrån så styrde han sitt lilla imperium med förare över hela världen och såg till och promotade och framförallt finansierade eller delfinansierade karriärer.
Skulle du säga att han var motparten till Bernie Ecclestone fast när det gäller driver management?
Nej, inte riktigt. Ja, det kan väl på ett sätt kan man säga det. Men det som är viktigt att veta är att han jobbade väldigt tajt med Bernie Ecclestone. För de kom ju egentligen upp under samma period. Och det var ju de två gemensamt som skapade Formel 1 och det kommersiella, de kommersiella värdena som Formel 1 idag besitter. Som är på en helt annan nivå än på 70-talets början. Där så var det ju minoritetssport egentligen.
Jag är ju faktiskt lite för ung egentligen, även om jag är gammal också numera, men jag är lite för ung för att ändå ha koll på. Jag har ju hört mycket om John Hogan, inte minst när du och jag har varit ute och din för detta kollega då, Graham Bogle, som också jobbade med John Hogan. Men vad var liksom grejen för Philip Morris och Marlboro? De var ju har ju varit så enormt framträdande i motorsport generellt. Hade han fingrar med i allting? De var ju till exempel hos Penske, IndyCar, och jag menar, vi har ju sett Marlboro på allt möjligt i motorvärlden.
Svar ja. Han styrde alltihop från sitt lilla skrivbord, och han var involverad i allt, och det var inte enbart Formel 1 och IndyCar. De var involverade i andra sporter, till exempel utförsåkning. Världskuppen där i slutet på 70-talet och andra sporter också. Så att, och det var han som egentligen var den drivande i hela deras verksamhet. Så att han, på den tiden så vet jag inte vad han hade för titel, men när han slutade på Marlboro, eller Philip Morris, så var han vice president of marketing. Så att han hade egentligen hand om hela deras globala satsning inom motorsport.
Vem var John Hogan som person då? För du känner ju honom, eller kände honom.
Jag kände honom väldigt väl, och han var lite speciell, kort i växten och lite talhandikapp som påmindes när han blev upphetsad. Men väldigt rakt fram, skojfrisk, sparade aldrig på svordomar. Han var en speciell person som passade lika bra in i ett styrelserum som i pitlane. Han pratade med oss förare på vårat språk, så att säga, men med de större spelarna så drog han åt slipsen och var mer.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Respektabel.
Vad tänkte du nu när du hörde att han hade gått bort? Jag vet hur du reagerade när jag berättade för dig. Men
naturligtvis är det tragiskt när vänner går bort. Men i ärlighetens namn så ska jag också säga att han har inte sett så där speciellt kry ut de senaste åren. Nu har jag inte träffat honom sedan slutet på 2019. i Abu Dhabi, men han var ganska sliten, så att det kom egentligen inte som någon överraskning.
Zac Brown har ju lyft fram honom som en av de som har hjälpt honom väldigt mycket. Zac Brown och John Hogan jobbade väl en hel del tillsammans, och kanske jag trodde nästan att han skulle bli Hogans motsvarighet då, innan han landade i McLaren. Vad säger du?
Ja, det var mycket som talade för det, och lite grann av liknande personlighet hos de båda. Efter att han slutade på Philip Morris Marlboro så fick han en roll som rådgivare i Just Marketing, som blev egentligen den nya maktfaktorn när det gäller stora sponsorer, och det sköttes ju då av framförallt av Zac Brown. Och där var han ju med och styrde ända fram till sin död egentligen. Eller styrde och styrde, men han var officiell rådgivare åt Zac Brown.
Men jag är lite fortsatt intresserad av liksom personen John Hogan, för att det är som Eje sa, att jag har ju hört hans namn och sånt där, men inte kanske riktigt förstått vidden av vem han är och vad han gjorde. Jag tänker på den bilden som du är med på, den gruppbild som vi kommer ha, den som omslagsbild till den här podcasten för övrigt, men det är en helt otrolig uppställning av förare. Det är du, det är Gilles Villeneuve, det är James Hunt, det är Niki Lauda, det är Keke Rosberg. Alla är liksom i Marlboro World Championship Team, som det kallades. Var det han som liksom signade, han var hands-on och signade förare, och hur funkade det?
Ja, men allihop. Det var ju ett unikt projekt, just det här Marlboro World Championship Team, och den här bilden som du pratar om, det här fotot. Det är ju bara en liten, liten del av hela organisationen. Här är vi kanske 10-12 stycken. Men det fanns säkert 50 stycken till som var knutna till det här Marlboro World Championship Team. Och det var ju så att han helt enkelt han satte upp det här, och sen så på ett globalt perspektiv så såg han till att det kom in pengar från deras dotterbolag runt om i världen, och såg till att signa upp förare åt varje land egentligen. Och om man ska likna det här vid någonting, så skulle jag vilja säga att det är ganska likt. Red Bull har egentligen kopierat det här konceptet från första början. Där de har förare och atleter från alla världens hörn egentligen. Och det var precis så som han jobbade, så att den här bilden är ju då tagen i Lausanne i Philip Morris högkvarter i slutet på 70-talet, tror jag. Men, och det var de som var med på den där bilden då, var väl kanske de som hade lite bättre förspänt än de andra, men de andra var väldigt, väldigt många, så att säga.
Det finns en annan story där när du dyker upp i Monaco, tror jag. Och sen så helt plötsligt så står det Marlboro över hela din bil. Och då hade ju Ronnie Peterson då hjälpt dig i någon form för att komma in i den här grejen. Hur funkade liksom Marlboros sponsorverksamhet? Vad var kickbacken som de fick? Vad behövde ni som förare göra för att vara med i det här?
Resultat på banan. Det var egentligen det enda som var kriteriet. Och den här historien som du berättar, min bil var ljusblå ända fram till Monaco. Och precis som du säger, jag var lika förvånad som alla andra när den var röd och ljusblå i Monaco. Det stod Marlboro över hela bilen, det hade jag ingen aning om. Det som låg till grunden för det här tror jag egentligen var att Ronnie Peterson hade då inlett förhandlingar med Marlboro, McLaren för det kommande året. Och Ronnie och hans manager Staffan Svenby hade bakat in det här mindre avtalet med mig då. Så från det datumet så blev jag medlem i Marlboro World Championship Team, och mina bilar var sponsrade, helt sponsrade i stort sett av Marlboro. Sen vad vi behövde göra, ja, precis som jag sa, det handlade bara om att göra resultat, och de såg ofta till att ordna fram avtal med olika team och försäkra sig om att det fanns ekonomi att göra det.
Och det säger ju någonting om hur stora Philip Morris och Marlboro var på den här tiden och hur mycket pengar som fanns då, att de kunde liksom, Ronnie Peterson kunde baka in en tillförare som fick sin körning liksom finansierad. Det säger ju ganska mycket om makten som John Hogan hade.
Ja, han hade en enorm makt alltså. Och de var ju ruskigt stora, och det var ju många andra tobaksbolag som försökte ta efter och som till viss del lyckades, men det här var ju ett ypperligt sätt för dem att marknadsföra sina produkter. Och i takt med att Formel 1 framför allt då kommersialiserades och blev en tv-produkt, så var det väl där pengarna, de fick retur på sina investerade pengar helt enkelt.
Ja, all right. Tack Ejel för de orden om John Hogan, alltså tidigare boss då för Marlboro Motorsport, eller jobbandes för Philip Morris, och en stor makthavare inom Formel 1 givetvis då, som tyvärr då bara för någon dag sedan gick bort då i sviten av covid-19. Då, Erik Stenborg, har vi kommit till någonting väldigt kul. Vi har ju bestämt oss för att försöka uppmärksamma de som faktiskt har kört Formel 1 och är svenskar. Och det är ju lite kul. Det är inte jättemånga som har fått den möjligheten.
Nej, det är bara 10 stycken i hela historien som har kört Formel 1, tävlat i Formel 1.
Därför känns det extra roligt att få prata med den första vi har fått tag i då så här långt, som alla kanske inte känner till, om man är av den lite yngre gardet. Torsten Palm, välkommen till Viaplay F1 Podcast.
Tack så mycket.
Du är en av de här få som faktiskt har fått chansen då. En av 10 svenskar i historien som alltså tävlat i Formel 1. Och du har ju självklart fått den här frågan många gånger tidigare. Men hur känns det att höra det idag?
Ja, det är ju naturligtvis lång tid sedan tillbaka. Det var 1975, och det är klart att man blir positiva vibbar på att någon kommer ihåg det. Och det kommer faktiskt, om man får skryta lite, någon gång i månaden från utlandet mest. Folk som samlar på alla som har tävlat i Formel 1. Köra Formel 1 är ju många som säger att de har gjort, och det stämmer ju. Det är ju många svenskar som har kört och testat och vänster och höger, men vi är ju 10 som har startat Grand Prix, och tyvärr är vi ju inte med allihop längre, och det känns ju att åren går.
Vi ska återkomma till Formel 1-karriären lite, om en liten stund då. Men med tanke på att du började med motorsport som kartläsare i rally, likt din storebror Gunnar Palm, känns inte vägen liksom till Formel 1 helt spikrak? Kan inte du berätta om hur det började?
Jo, det kan man väl göra. Som kartläsare så har jag ju helt rätt. Det var ju så jag började med motorsporten. Det var ju på grund av storebrorsan. Han var framgångsrik med Karlsson på taket och med Mikkola och de här han åkte med. Själv tävlar jag då mest i Sverige med olika lokala förare, och sen kom jag ut i världen lite med Simo Lampinen bland annat, och vi var tvåa i Svenska Rally 67. Och sen tyckte jag väl som så att jag ville ha en mer framträdande roll då, en kartläsare, för gick det dåligt då var det kartläsarens fel, och gick det bra då var det förarens stora kunskaper. Så att jag fick chans att köra Formel 3 utan en kompis som heter Ingvar Pettersson här i Kristinehamn. Han hade en Formel 3 Brabham 1967, och så fick jag ta licens 68 på Gelleråsen. Och då på hösten 68 så köpte jag Ulf Svenssons gamla Brabham. Han var bosatt i Varberg. Vi var nere i januari 69 då och hämtade den där bilen, och sen debuterade jag på Knutstorp i snöstorm i april 69 med Formel 3. Och den stora föraren då i Sverige, eller det stora, var ju Ronny Peterson och Reine Wisell. De var ju toppen i hela Europa och krigade. Sen kom Ronny hem. Reine körde på engelsk licens 69, så han fick inte tävla i SM. Eller han fick tävla, men han fick inga poäng. Medan Ronny då var ju helt outstanding. Och när han kom hem till Karlskoga och till vår hemmaklubb, han bodde i Örebro och jag i Kristinehamn, och så träffades vi där, och vi hade ju träffats några gånger förut, men vi tävlade mot varandra på SM i maj. I Kristi Himmelsfärdshelgen var vi först och tränade i Karlskoga, och så sa jag, jag åker bakom Ronny så får jag lära mig lite spår. Så efter en 8-10 varv så stannade han i depån och jag också, sa han, vad är det för en som håller på som jag inte kommer ifrån? Och då kände jag ju att nu är det ju något på G i alla fall, att jag kan hålla fart så jag i stort sett åker lika fort som vanligt på Karlskoga. Och så blev jag tvåa i den tävlingen där och blev tvåa i hela SM 69 efter Ronny. Sen flyttade Ronny till England hösten 69 och jag fick då vinna SM efter att han försvann, så vann jag SM 70-71.
Det är helt otroligt att jag menar, om du åker som kartläsare, jag menar, Ronny Pettersson vet vi hade en lång go-kartkarriär i yngre år, och sen så hoppar du in i en Formel 3 som är en ganska snabb bil, och sen så kommer du tvåa i SM bakom Ronny Pettersson.
Jag fick ju rätt så mycket uppmärksamhet då. Och jag hade ju åkt rally själv lite grann också, men jag hade ju aldrig åkt några bantävlingar. Men det kändes bra från början och det var bra material jag fick köpa på mig. Så att allting funkar jättebra. Och sen bildades ju det här teamet Männen, som vi var bland de första i Sverige och ha ett riktigt team. Och sen som sagt så åkte jag ju Formel 3 fram till, sen fick jag åka Formel 2 1973. Och då satte jag banrekordet på Karlskoga och det var mycket folk där, jag tror det var 35 000 på kanonloppet i 73. Och då fick jag banrekordet och var bästa svensk. Så jag tog täten ner i tröskurvan och upp till velodromen. Där kom Peter Gettin som då körde Formel 1 och Charrier, en fransman. Så vi tre tampades i täten i 68 varv. Och det var min bästa tävling och efter det så fick jag uppmärksamhet genom att Graham Hill eventuellt skulle jag få provköra Formel 1 för. Men sen kom ju 84 med oljekrisen och då drogs alla sponsorer bort och tävlingar ställdes in och vi visste ju inte om vi skulle få bensin till bilen för att ta sig till jobbet. Så 74 var ett krisår.
Du, det här med suget att sitta bakom ratten då, du var ju inne på det lite grann, du ville inte sitta där i högerstolen då, för att du fick alltid skulden när det gick dåligt och den som, när det gick bra så var det den som körde. Så var det där det vaknade till liv så att säga, eller har det alltid funnits det där att du tyckte om att köra?
Jag tyckte om att köra, det har jag gjort ända, och det är ju preskriberat nu, men min första bil hade jag när jag var 12 år. Men här i Värmland var vi inte så noga på den tiden, utan jag var ute i skogen och laddade och rulla och höll på med bilåkning på grusväg. Och på vintern så plogade vi här på Vänern på viken och körde på viken på nätterna. Så att själva bilåkat, ja, jag fick balansen, för i min värld så ligger bilåkning mycket i stjärtpartiet. Hur sitter du i bilen? Vad känner du balansen? Och det lärde jag väl mig lite grann på kartläsarsidan. Och sen tog jag över och åkte lite rally själv. Men kände väl att när jag fick chansen att åka Formel 3 så tog jag den och det var ju det som styrde in de framgångsrika åren.
Okej, låt oss gå in lite på Formel 1 då. För att i historieböckerna står det att du för första gången tävlade eller körde Formel 1 under en tävlingshelg. Var i början av 1975, i maj, i Monaco av alla ställen. Men det är såklart inte hela historien, så berätta hur det här kom att ske. Hur kom du in i en Formel 1-bil?
Ja, då var det så här att Anderstorp var ju fantastiska. De byggde ju den här Scandinavian Raceway. Och det var ju Smokey Åsberg som stod bakom det. Och smålänningarna är ju inte dåliga på att få till det. Och när det skulle bli Formel 1 så tyckte de att de skulle satsa på något lokalt också. Då hade Hesket, där James Hunt körde, de hade vita bilar som passade för sponsorn. 1975 var Polarvagnen och det är en husvagnsfabrik i Dorotea och de hade ju en sån här björn som logga och då fick jag mina kompisar Teddy Gustafsson och Ingvar Pettersson, de fick kontakt med Polarvagnen och hade några kompisar på marknadsavdelningen där, Hasse Sjögren bland annat, och de fick till att jag skulle få hyra en bil för 85 000 per söndag. Jag skulle få åka Monaco och så Anderstorp. Men innan det så ville jag ju prova och tyvärr så kom jag till Silverstone i spöregn. Så jag åkte Formel 1 20 varv i spöregn en vardag innan jag fick åka ner till Monaco. Och tyvärr hände så det att Stommelen körde ut i Spaniens Grand Prix, har jag för mig det var helgerna innan Monaco. Då körde han ihjäl någon funktionär och någon som förolyckades där. Och då skar de ner startfältet i Monaco. Normalt var vi 24 som skulle få åka och det var 32 där. Men då skar de ner till 16. Och till och med Graham Hill som hade vunnit så många år, han kvalade inte in. Men, och det gjorde tyvärr inte jag heller då. Så att jag var i Monaco och jag hade kört Formel 3 i Monaco jättebra. Men jag kom inte med i tävlingen. Men... Så jag gick det 14 dagar och sen blev det Anderstorp.
Men innan vi kommer till Anderstorp då, fick du träna och eller fick ni aldrig ens ställa upp i Monaco? Du fick du köra banan i Formel 1-bil?
Jo, absolut. Jag tränade för fullt men jag kvalificerade mig inte. Jag var 18 man på griden och det var bara 16 som startade.
Så du var på marginalen med andra ord. Okej, okay. Sen var det då Anderstorp då som blev huvudnumret då kan man säga.
Ja, det var Anderstorp och det var naturligtvis stort för mig då. För det första får vi ihop det där pengarna och det hade jag ju hjälpt till, så det var många som hjälpte till och vi fick in de där pengarna och jag fick åka de här tävlingarna då. Och i Anderstorp så hade jag förutsättning att jag skulle ta mig i mål, för på den tiden var det de 6 första som fick poäng och det är klart, det var väl en hög målsättning att gå in på poängplats på första racet, men jag kom i mål som 10 och jag kan säga på flygplansrakan på sista varvet så tog soppan slut. Men jag blev kvalificerad 10. Men när jag satt där och tänkte på de här farterna, och då ska ni veta hur det var på den tiden. Så fort jag åkte i räcket så började det brinna. Och det var mycket olyckor och många kompisar från Formel 3 och Formel 2 som försvann. Och jag var väl för blöt. Så jag kände på mig att jag ska sluta med det här.
För det var så. Du är registrerad som 10:e man, men du står också DNF. Och det var på grund av den här bränslestoppet då på sista varvet. Men om vi kommer då till, vi ska fortsätta sen vad som hände därefter. Men hur var det att stå liksom, jag menar, även om din racingkarriär uppenbarligen var hyfsat kort innan det här. Hur var det ändå att stå, att känna liksom att nu står jag på startgridden i ett Formel 1-lopp och dessutom på hemmaplan?
Ja, det var ju stort och det är klart det är länge sedan nu och jag har väl svårt att komma ihåg exakt hur jag kände det då. Men jag vet ju att jag skulle i alla fall inte gå in i någon startsväng med chans att de skulle köra över en. Utan jag gjorde väl en mjuk start och kom väl ut första varvet som 22 eller 23. Men sen plockar man ju några och sen och då var det många som bröt. Så jag kan säga att jag gjorde ju ingen... Den bästa racertävling jag har kört var inte den, utan det var Karlskogas F2-EM när det var 48 stycken Formel 2 i Karlskoga. Och nu och efter mig och hade ju inte samma material som mig.
Men du är inne på det här att efter det här äventyret då på Anderstorp så bestämde du dig för att det blir inget mer. Och det är ju rätt modigt. Det är ju faktiskt inte jättemånga förare som jag har hört, vare sig förr eller senare, säga det rakt ut att du tyckte riskerna var för stora. Och att du tyckte det då, det kan jag ju faktiskt förstå med tanke på bilarna var byggda och vad som hände runt omkring dig. Men det är ändå, det tar ändå lite när man är i den åldern och tror att man är odödlig att ändå säga att nu räcker det. Hur var det för dig att komma fram till det här beslutet?
Ja, det var en kombination av mycket. För det första visste jag att det skulle kosta mycket pengar att fortsätta. Det var ju sponsorer som behövde till. Och jag var ju 28 år då. Och samtidigt så chefen för Polarvagnen, Bertil Holmqvist, som tyvärr inte är med längre, han erbjöd mig ett fint jobb. Och kombinationen med att jag skulle få ett fint jobb, jag hade i alla fall brytit in, så jag var så kallad halvkändis i motorvärlden i Sverige i alla fall, så kände jag att jag skulle nog ha lite nytta av det här bilåkandet om jag utnyttjade rätt. Och sen som jag säger, bekräftelsen kom ju sen 78 när tyvärr Ronny gick bort, för då kände jag att jag hade tagit ett riktigt beslut. Vi kommer aldrig någonsin att få en Formel 1-förare i Ronnys klass. Att de som nu lever och ni som är nya generationen, ni upplevde nog inte honom på det sättet som jag gjorde. Men han var värd att vinna VM, men det var mycket saker som gjorde att han inte fick vinna.
Men när vi pratade om att du inte ville köra något mer, blev det liksom inga, du la hjälmen på hyllan för alltid? Det blev inga racing, inte bara i Formel 1 utan alltid?
Och tyvärr, men jag fick ett återfall året efter, så jag köpte en Formel 3 Men jag kände ju att det inte var något för mig, så då hjälpte jag igång en kille som heter Ray Järg. Så han tog jag till England och han tog jag hem till Ronny och sa till Ronny att nu ska du hjälpa ny generation, för du börjar bli gammal du också nu, sa jag till på skoj. Och då åkte vi upp till Chevron-fabriken och fick ett erbjudande om en fabriksbil, men det skulle fram 50 000 pund. Och det ordnade Ronny på kvällen på en middag ihop med en kille som heter Berntsson, som var chef för Plastic Padding. Och det var det som satte fart på Ejärs karriär. Fast det har nog han glömt nu.
Det tror jag faktiskt inte, för han har den där bilen, nämligen Chevron från 77, som är restaurerad och han har kört den till och med.
Okej. Ja, jag vet, jag träffade Berntsson i somras och vi pratade om de gamla minnena, hur det gick till. Och det var ju Ronny som öppnade dörren åt den ordentligt. Jag ställde den på glänt.
Ja, det är intressant det här verkligen. Otroligt spännande historia att höra om hur man nästan kan snubbla in i Formel 1, vilket du då gjorde. Egentligen in i motorsporten generellt då, med en kort karriär innan Formel 1 och sen den här väldigt korta och distinkta i försöket i Monaco och körningen då eller på Anderstorp då, när det gäller Sveriges Grand Prix och vad som sen hände, och att du fick möjlighet att hjälpa AL då, som sen hade faktiskt en riktigt okej karriär då, nästan hela vägen fram till Formel 1 för hans del. Tusen tack Torsten för att du var med. Jättekul att höra den här storyn och berättelsen runt omkring din Formel 1-karriär så att säga. En av 10 svenskar alltså som har kört Formel 1 och tävlat i Formel 1 framförallt.
Ja, tack så mycket.
Vi kan väl nästan lova att det kommer fler utav de namnen som vi kanske inte hör vanligtvis.
Nej, alltså vi får ju hoppas det i alla fall. Vårt mål är att försöka nå så många som möjligt av de här förarna under vintern, så att ni ska få en liten bredare bild av vad Sveriges Formel 1-historia ser ut som.
Exakt. Och väldigt intressant också att höra AL då om John Hogan, den här magnaten, om vi kan kalla honom det, inom Formel 1, då, som såg till att så mycket förare fick chansen att tävla på hög nivå. Han var lite dåtidens Dr. Marco kanske, jag vet inte. Dietrich Mateschitz, kalla det vad du vill.
Mm. Oavsett en maktfaktor i Formel 1, så kan man väl konstatera.
Den saken är helt klar. All right, finns inte så mycket att tillägga då. Vi ber att få återkomma om en vecka igen. Vi kämpar ju på och kanske har vi några besked om vad som gäller runt Australiens Grand Prix när vi är tillbaka om en vecka. Annars får vi hänga lite i luften när det gäller den frågan också. Och kanske vet vi också om Lewis Hamilton då till slut har skrivit på det där kontraktet, eller om det inte blir någon påskrift av något nytt kontrakt. Vi får se helt enkelt. Men som sagt, påtrörande om en vecka igen. Ha det gott. Hej då.
Hej då.